Det andra föredraget har fått rubriken Frälsningen av nåd allena. Och vi ska försöka klargöra vad som ligger i detta. Frälsning av nåd allena. Utgångspunkten är ju det vi har talat om redan. Det återlösningsverk som redan har skett fullkomligt. Och som var ett verk utan vår förtjänst eller medverkan. Genom återlösningsverket förvärvade Kristus för alla människor syndernas förlåtelse, liv och salighet. Men allt detta skulle ju inte bli till gagn för dig och mig, för någon människa, om inte den helige ande bringade detta verk till oss. Om inte den helige andes så kallade heliggörande verk fanns. Ty om människor ska bli saliga genom Kristi återlösning så måste dess förtjänster erbjudas åt oss, ges åt oss och mottas av oss. Och det verket, att det ges åt oss, överlämnas åt oss och att det tas emot också av oss, det är den helige andes verk eller heliggörelsens verk av anden. Det tillskrivs särskilt den helige ande. Det kallas heliggörelsens verk eller helgelsen i vid mening. Vi tänker ofta och använder ofta begreppet heliggörelse och helgelse om trons frukter. Men här är det frågan om ett bruk av dessa termer för andens överlämnande av återlösningen till oss, delgivandet av frälsningen och upptändande hos oss av förtröstan och mottagande av gåvorna. Enligt så kallad pelagianism och skilda former av synergism så kan den naturliga människan antingen genom sina egna krafter vända sig från synden och till frälsaren, tro på honom och sålunda bli salig, eller kan den naturliga människan åtminstone till en del samarbeta med den heliga ande innan hon har blivit troende. Samarbeta för att bli troende, för att åstadkomma sin tro, sin omvändelse. De medger att återlösningen, den har åstadkommits utan människans medverkan. Men de hävdar att människan kan och måste bidra med något positivt i sin omvändelse, även om det är aldrig så lite. Och gör hon inte det så kan hon inte bli omvänd, kan hon inte bli troende. Ja, en människa kan ju bli omvänd. Det lär oss ju Bibeln. Det undret kan ske. Men detta faktum att en människa kan bli omvänd, det bevisar inte att hon själv kan omvända sig eller i någon mån bidra till sin omvändelse. Järn kan smältas ned, men kan inte smälta ned sig självt. En död kan bli uppväckt, men kan inte uppväcka sig själv. Människor kan bli omvända, men ingen har någonsin omvänt sig själv eller hjälpt till med att genomföra sin omvändelse. Så här står det i de lutherska bekännelseskrifterna. Det är sant att människan före omvändelsen dock är en förnuftig varelse med förstånd och vilja, men icke med förstånd i gudomliga ting eller vilja till något gott och frälsningsbringande. Hon kan sålunda, som ovan sagt, alls ingenting göra till sin egen omvändelse. Och är i detta hänseende mycket värre än en stock eller sten, till hon gör motstånd mot Guds ord och vilja, till dess Gud uppväcker henne från syndens stöd samt upplyser och förnyar henne. Nu är vi ju utrustade med ett sinne med olika psykiska funktioner. Och detta sinnets psykiska förmåga, det är instrument genom vilka vi skaffar oss kunskap och förståelse. Men dessa instrument kan på inget vis av sig själva påverka och röra hjärtat till att acceptera och tro vad vi har lärt oss. Kraften att göra detta, det ligger inte i dessa instrument som vi är utrustade med, genom vilka vi får kunskap, utan ligger i det ting som vi har lärt känna. Effekten, verkan, kraften skapas av budskapet självt. Och så förhåller det sig också med lagen och evangeliet. Det är yttre medel som Gud brukar och genom vilka han lär oss sina sanningar. Lagen använder Gud för att verka i oss sorg, ånger och förskräckelse, förtvivlan. Evangeliet brukar Gud för att verka i oss tro, hopp och kärlek. Och det är därför ingenting i oss som skapar dessa effekter, utan det är Guds ord som upplyser våra sinnen, som rör våra hjärtan, som ändrar vår vilja. Att komma till tro kallas ju för ändring, sinnets ändring, metanoia, som ofta översätts med bättring eller omvändelse, betyder ordagrant att sinnet ändras, sinnesändring. Förnuftet, det är sant, det är en dyrbar Guds gåva. Det är genom det vi skaffar oss kunskap. Men det kan inte verka tron i våra hjärtan. En naturlig människa, alltså en oomvänd, vanlig, syndig människa, tar inte emot det som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap. Hon kan inte förstå det. Det måste utgrundas på ett andligt sätt, säger aposteln, 1 Kor 2:14. Av naturen är människan kötslig, säger aposteln. Hon har ett kötsligt sinne, Romarbrevet 8:5. Hon saknar helt andligt sinne. Fastän hon kan känna till evangeliets sanningar rent intellektuellt, så kan hon inte känna dem andligt. Kan inte ta emot dem med ett förtröstansfullt troende hjärta. Kraften till det, att verka denna andliga förståelse, det ligger inte i människans förnuft, inte i människans natur, utan i evangeliets sanning och hos den heliga ande som verkar genom detta evangelium. Ja, vad är tro egentligen? Jo, till sitt väsen är det hjärtats förtröstan och tillit till Kristus och hans verk för oss, hans ställföreträdande gottgörelse. Vi kristna kan inte tro på Kristus eller komma till honom av vår egen kraft. Vår tro är på intet vis en produkt av våra ansträngningar. Tron är våra hjärtans eko på Guds röst i evangeliet. Människans totala oförmåga att vända sig till Kristus och omvända sig framgår av många bibelställen. Till exempel detta i Efesierbrevet 2:5. När vi var döda genom våra synder gjorde Gud oss levande med Kristus. En död kan inte ge sig livet. En död kan inte hjälpa till. En död måste uppväckas, ges liv. Deras hjärtan var döda för Gud, fulla av onda lustar. Och det finns ingen slumrande styrka och energi i den oomvända människans hjärta. En liksom lite liv kvar som kan starta processen till fullt liv. Utan människan är andligt död helt. Ett nytt liv måste skapas. Och det sker i omvändelse. Ni kommer ihåg Nikodemus tänkte när Jesus lärde honom att han måste födas på nytt. Kan då en människa gå in igen i sin moders liv och födas? Och Jesus säger, du är Israels lärare och förstår inte detta. Födas på nytt av vatten och anden. Födas ovanifrån. Eller den andra bilden av en död, att bli uppväckt utifrån. Uppväckt av Gud. Lika lite som en död kropp kan uppväcka sig själv, lika lite kan en andlig död uppväcka sig själv till andligt liv. Men då kan ju någon säga, ja men Kristus säger ju, omvänd dig. Eller gör sinnesändring och tro evangelium. Då måste väl människan kunna själv. Annars så skojar väl bara Jesus med människan. Nej, denna uppmaning, ändra ditt sinne, omvänd dig, tro evangelium, bevisar inte att människan kan göra detta av sina egna krafter. Kristus befallde också Lazarus, kom ut ur graven. Lazarus, kom ut. Skulle den uppmaningen bevisa att Lazarus kunde alltså överväga, ska jag gå ut eller inte? Jo, jag kanske ska gå ut. Men han var ju död, han luktade redan. Ja, men varför säger Jesus så? Ja, varför säger Jesus till Lazarus, Lazarus kom ut? Det är väl meningslöst att tala till en död. Jo, Guds ord som ropar till den döde har makten och kraften att ge honom liv och ta ut honom. Det var genom detta ord som han fick liv. Lazarus kunde inte av sig själv komma ut. Det är Guds kraft genom ordet som uppväcker och omvänder människan. Det är alltså syndafallets allvarliga följd att vi är så fördärvade att skriften säger att vi är andligt döda. Döda överträdelser och synder av naturen. Människans naturliga fördärv bestämmer hennes viljas inriktning mot sådana ting som Gud hatar och förbjuder. Och det är därför Paulus säger, köttet sinner fiendskap mot Gud. Romarbrevet 8:7. Hennes sinne är vänt åt fel håll. Hennes sinne är vänt till vad köttet tillhör, säger Paulus, Romarbrevet 8:5. Och det som ska skapa i henne en förändring av sinne och hjärta, en sinnesändring, en sinnesändring, det måste alltså komma utifrån. Det kan inte komma inifrån henne själv. Det är därför det är så fåfängt när man börjar att leta i sig själv för att få fram frälsning utifrån sig själv. Det är genom kraften i sitt ord som Gud övertygar ovilliga människor så att de villigt och glatt förtröstar på hans nåd. Vi bekänner ju med Luther i förklaringen till tredje trosartikeln. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på eller komma till min Herre Jesus Kristus. Det är alltså Gud som omvänder oss. Och det är Gud som måste omvända oss om vi ska bli omvända. Ordagrant står det i Jeremia 31:18. Omvänd mig så blir jag omvänd. Det har man översatt lite annorlunda i 1917 års översättning. Där står det, tag mig nu åter så att jag får vända åter. Men mer ordagrant står det, omvänd mig så blir jag omvänd. De som tror, de är födda på nytt. De är födda inte av någon mans vilja utan av Gud, läser vi Johannes 1:13. Det var alltså av nåd som Gud rördes till att återlösa människan genom sin sons död. Det är också av nåd alena och inte på något vis människans förtjänst som Gud rör vårt hjärta, som får Gud att omvända människan och delge henne välsignelserna av den skedda återlösningen. Han frälste oss inte på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet genom nya födelsens bad och den helige andes förnyelse, läser vi Titus 3:5. När sålunda någon blir omvänd, så beror det inte på att han är mer värdig än andra, att han har mindre synda fördärv och skada genom syndafallet än andra, eller att han bidragit med någonting till sin omvändelse som andra inte har gjort, utan omvändelsen är helt och hållet den gudomliga nådens verk, ett stort under som vi inte nog kan tacka Gud för. Och hur verkar nu då Gud, den heliga ande, detta under med oss? Jo, genom nådens medel. Genom nådens medel. Somliga menar att den heliga ande behöver inga medel. Den heliga ande verkar direkt och utan medel på människornas hjärtan. Men Bibeln lär oss klart och tydligt att den heliga ande använder vissa medel genom vilka han verkar och uppehåller tron i människornas hjärtan. Och därför ska vi inte tänka när vi hör det är ju Guds verk det här. Det är ju Gud som gör det. Ja, då kan jag gå och sätta mig i skogen eller i en brå hemma. Och så får jag väl se om Gud gör det eller om han inte gör det. Jag kunde ju ingenting göra. Jag är ju död. Andligt död. Men Gud använder medel. Och det är sant att det är Gud som gör det. När och var det behagar honom. Men han gör det genom medel. Bruka dessa medel. Vilka då medel? Ordet. Först och främst sitt evangelium. Kristus beder helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Han ska alltså heliggöra oss, frälsa oss, föda oss på nytt genom ordet. Och han tillägger att människor kommer till tro på honom genom deras ord, deras syfte på apostlarna där, genom apostlarnas ord, Johannes 17:20. Paulus säger till oss, alltså kommer tron av predikan, predikan i kraft av Kristi ord. Vi måste alltså höra Guds ord, vi måste läsa Guds ord. Människor blir omvända eller födda på nytt genom Guds ord. Om någon klagar och säger, jag skulle önska att också jag var troende. Vad lycklig du kan vara som tror. Så frågar man, har du läst Guds ord? Ja, någon gång lite grann. Har du hört Guds ord? Ja, lite. Vi är utan ursäkt. Vi har ordet, vi har fått ordet. Vi ska bruka ordet. Lyssna till Guds ord. Ni som är födda på nytt, säger skriften, inte av någon förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som förblir. 1 Petrus 1:23. Och i Jakob 1:18, efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord. Människor blir födda på nytt genom ordet. Och människor blir födda på nytt genom dopet. Varför då? Hur kan vatten ha den kraften? Jo, på grund av samma ord som vi nyss har talat om. Samma evangelium som är förbundet med dopets vatten. Paulus säger, han frälste oss genom nya födelsens barn. Titus 3:5. Och Jesus säger till Nikodemus, om en människa inte blir född av vatten och anden så kan hon inte komma in i Guds rike. Dopets vatten är ett livgivande vatten, ett nyfödande vatten i kraft av evangelium som föder på nytt, i kraft av ordet som föder på nytt. Den som vägrar att bruka det medel som Gud själv har förordnat, instiftat, givit åt oss, han ska inte vänta sig att den heliga ande kommer och verkar på hans hjärta för att omvända det till Kristus. Liksom evangelium ska predikas för allt skapat, som det står i Markus 16:15, så måste alla människor höra det om de vill motta Guds ande, Galaterbrevet 3:2, och komma till tro på Kristus. Ja, hur går då Gud till väga när han omvänder människor? Jo, Gud gör bruk av människans intellektuella, känslomässiga, viljemässiga utrustning, hennes så kallade psykiska utrustning. Han ger människan kunskap om evangeliet. Han påverkar, han rör hennes hjärta, han omvänder så hennes vilja. Och det är Gud, säger skriften, som verkar både vilja och gärning. Filipperbrevet 2:13. fastän han gör bruk av människans psykiska funktioner, så är det likväl Gud och endast han som omvänder själen och drar den till Kristus. Endast han som skapar och som kan skapa ett nytt liv. Genom lagen verkar han i människans kännedom om synden och ånger i hjärtat. Om du tänker, och det gör vissa kristna ibland, ja, men man ska ju ångra sig också, man ska vara botfärdig också. Hur ska det då gå till? Så glömmer man ibland bort att också det är Guds verk. Men det är Guds verk genom lagen. Så tycker jag, jag är ju ingen botfärdig, jag ångrar mig inte. Läs Guds ord. Genom lagen verkar Gud ånger hos dig. Lagen är som en hammare som kan krossa berg. Genom evangelium så kallar han den av den lagen hammare krossade, den ångerfulle syndaren, till Kristus. Han vill inte att vi ska ligga där krossade och förtvivlade. Vill inte att vi bara ska predika lag och så lämnar vi dem som har lyssnat. Förskräckligt tillstånd man då lämnar människan i. Nej, han vill ta sig an den slagne, precis som den slagne mannen, som samariten, den barmhärtige samariten som tog hand om. Andra gick förbi. Genom evangelium kallar han ångerfulla syndare till Kristus. Han omvänder dem. Han verkar tro i deras hjärtan. Han ger dem hopp där det inte fanns något hopp. Liv där det inte fanns något liv. Förtröstan, glädje där det inte fanns något. Genom lagens predikan så bereder därför Gud vägen för evangeliets predikan. Ty om vi tror att vi är andligt friska, då föraktar vi Kristus. Då behöver vi ingen läkare, då behöver vi ingen akut. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka, säger just Jesus. Och för att övertyga människan om att hon är dödssjuk på grund av sina synder, så använder den helige ande lagen, som visar människan hennes synder och Guds vrede och förbannelse som människan förtjänar. Och en sån kännedom om synden, en sån känsla av Guds vrede, en sån förtvivlan om all självhjälp, är nödvändiga förutsättningar för omvändelsen. Det är ingen människa vill ha läkedom som tror sig vara frisk. Ingen människa vill ha syndernas förlåtelse om hon inte vet att hon är en syndare som förgås i sin synd, som går evigt förlorad. Eller inte har sorg över de fel hon har gjort. Eller om hon alltjämt tror att hon kan hjälpa sig själv. Tron kan inte rymmas i ett självsäkert hjärta. Men lagen, och det ska vi komma ihåg, är inget nådemedel. Lagen ger ingen hjälp. Lagen visar att vi måste ha hjälp, att vi klarar oss inte, vi är förlorade. Men ger ingen hjälp, talar inte om var det finns någon hjälp. Lagen bara krossar. Lagen skapar bara ånger, förtvivlan. Och den lämnar människan där i sorg och förtvivlan. Den verkar ingen tro. Lagen kan inte frälsa. Endast evangelium. Evangelium. Och kom ihåg, evangelium, det är inte en berättelse som då säger, men nu finns det vissa möjligheter här till frälsning. Evangelium är inte en bruksanvisning som ger, nu ska du göra så här så kan du bli frälst. Om du är dödssjuk, om du är död, då har man ju förvandlat evangelium till lag. Om man gör evangelium till anvisningar, gör nu så här, steg 1, steg 2, steg 3, steg 4, steg 5. Nej, evangelium erbjuder räddning. Och inte bara erbjuder och säger det finns en möjlighet här borta och står och håller liksom om denna räddning, utan delar ut den, ger den. Det är därför som evangelium kallas för ett medel, nådens medel. Bär fram, räcker fram evangelium i ordet och i sakramenten. Evangelium erbjuder och ger nåd åt hjälplösa syndare. Evangeliet lyder: kom, till nu är allt färdigt. böj era öron hit och kom till mig, hör så får er själ leva. Och skapar det som evangeliet kräver. Evangelium skapar det begär. Skapar tro, hörsel. Böj er öron hit och kom till mig, hör så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund, att ni ska få all den trofasta nåd jag har lovat David, Jesaja 55:3. Jag utplånar dina överträdelser som ett moln och dina synder som en sky. Vänd dem till mig, för jag har återlöst dig. Jesaja 44:22. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge er sabbat. Så ska jag ge er vila. Där har vi sabbat, där har vi vila genom Kristus, genom hans fullbordade verk. Och denna inbjudan, evangeliets inbjudan, kom. Den är inte lagens fordran och krav. Det är en absolut fri inbjudan. Kom och tag för intet, utan pengar och för intet. Den pålägger inga nya villkor och förpliktelser som måste uppfyllas innan man får ta emot den. Inbjudan är villkorslös. Den erbjuder oss varje syndasjuk själ nåd och förlåtelse utan penningar och för intet. Jesaja 55:1. Om alltså en syndare ska få gagn av det vi talade om i förra lektionen, av Kristi verk, av Kristi återlösning, så måste återlösningens välsignelser erbjudas och ges åt honom. Och därför är nådemedlen så nödvändiga. Ty de uppenbarar, de erbjuder och de överräcker åt oss välsignelserna av Kristi återlösning. Kristus har fastställt de medel genom vilka frälsningen ska uppenbaras för oss och överlämnas åt oss. Och då är det väldigt viktigt att förstå förutsättningen för att det kan finnas nådemedel. Om inte Kristi återlösningsverk var färdigt och fullbordat, ja, då finns inte förutsättningar för nådemedel. Då fanns det inget absolut säkert att dela ut. Om nåden, om frälsningen är beroende av dig, då finns det inte absolut säkert syndaförlåtelse att överräcka. Då har inte nådemedel någonting att förmedla över, riktigt säkert. Till då beror det ju på människan, om det finns någonting. Men grundvalen för frälsningen är ju helt och hållet Kristi fullbordade verk. Och nådemedlen förutsätter att Gud är nådig mot alla människor för Kristi skull alena. Om man förnekar den allmänna nåden, att återlösningsverket har skett redan och för alla, det vi kan också kalla för den allmänna försoningen eller rättfärdiggörelsen. Förnekar man detta, så får det med nödvändighet konsekvenser för läran om nådemedlen. Till om Gud inte hade förlåtit alla synder, så kunde det inte finnas några medel genom vilka förlåtelsen erbjuds åt människorna. I det fallet skulle nådemedlen istället bli medel med hjälp av vilka människan skulle kunna förtjäna nåd. Och det missförståndet är inte så ovanligt. Man tror att nådemedel är medel med hjälp av vilka människan ska kravla sig fram, förtjäna nåd. Nådemedel ger någon form av ingjuten startnåd, startkraft, så att man kan ta sig vidare bit för bit på nådens ordningsväg, som det ibland kallas. Då är det inte längre medel genom vilka Gud räcker den färdiga förlåtelsen, Kristi egen rättfärdighet åt oss. Då kan inte nådemedlen ikläda oss Kristi rättfärdighet. Då kan inte nådemedlen ge oss förlåtelsen, ge oss frälsningen. Vi ska också komma ihåg att bönen inte är ett nådemedel. Bönen är den troendes samtal med Gud. Tron har redan upptänts. Om inte tron finns, så kan vi inte bedja på rätt sätt. Vi kan ropa ut vår förtvivlan, men endast den som förtröstar på Kristus ber i Kristi namn. Och vi ska vända oss till honom i hans namn. Bönen är alltså en frukt av tron, ett kännetecken på den människa som har blivit född på nytt. Det är inte ett medel för en död att göra sig levande. Endast Gud, som vi nyss har sagt flera gånger, kan uppväcka oss. Vi som före omvändelsen är döda i överträdelser och synder. Och nådemedlen är alltså evangelium i ord och sakrament. Sakramenten är nådemedel endast därför att evangeliets löfte är förbundet med dem. Vi kallar ju sakrament sådana yttre ting som Kristus har instiftat. Givit befallning om och knutit löftet om syndernas förlåtelse till just vissa bestämda handlingar. Därför kan vi säga att det bara egentligen är ett medel genom vilket kunskapen om nåd och frälsning, ja, nåden och frälsningen själv delges oss. Och det är evangelium, det glada budskapet om Guds nåd i Kristus Jesus. Och det är av det skälet som evangelium kallas i Bibeln för Guds nåds evangelium. Apostlagärningarna 20:24, eller fridens evangelium, Romarbrevet 10:15. Genom evangelium har vi fred eller frid med Gud. Försoningens ord, andra kor 5:19. Er frälsningsevangelium, Efesierbrevet 1:13. Och detta evangelium blir känt för människor genom predikan och undervisning, Markus 16:15. Och på ett mer direkt sätt och personligt sett tillämpas det på människorna i avlösningen. Johannes 20:23, den ni förlåter, han är förlåten. Och i sakramenten, där det är förbundet med synliga ting som vatten och bröd och vin. Hur fungerar då evangelium? Evangelium berättar för oss att Gud så högt älskade världen att han sände sin son i världen. Och det berättar för oss att Kristus till fullo har gottgjort för alla våra synder och försonat oss med Gud. Medan vi var Guds ovänner blev vi försonade med honom genom hans sons död, Romarbrevet 5:10. Evangelium uppenbarar inte en möjlig Guds nåd, en möjlig försoning, en möjlig förlåtelse som är beroende av vissa villkor som vi måste uppfylla. Återlösningen, försoningen, förlåtelsen uppenbaras som ett fullbordat faktum. Och det är endast så som det kan skänka liv och hopp hos den slagne mannen, hos den som ligger där slagen, ja, andligt död. Om evangelium bara innehåller 1% av krav, så är allt förlorat. Då har man blandat ihop lag och evangelium. Så inte ens 1% kan människan orka med när hon är förlorad, när hon är död i överträdelser och synder. Och eftersom evangelium är Guds egen proklamation av allmän nåd och förlåtelse, så erbjuder det verkligen och överräcker åt människorna denna nåd. Så må ni nu veta, mina bröder, att genom honom syndernas förlåtelse förkunnas för er. Apostlagärningarna 13:38. I evangelium säger Gud till varje syndasjuk själ: var vid gott mod, dina synder är dig förlåtna. Matteus 9:2. Evangelium är därför Guds egen avlösning, Guds egen absolution, Guds egen förlåtelse, hans fria och villkorslösa löfte om nåd och förlåtelse. Den som omgärdar detta löfte med något slag av villkor, han förstör i praktiken evangeliets hela väsen. Och alla nådemedlen erbjuder samma nåd och har samma syfte och samma kraft. Dopet och Herrens nattvard är endast olika sätt att överbringa till människan Guds nåd och Kristi förtjänst. De erbjuder inte någon annan nåd, eller någon större nåd, eller någon bättre nåd än evangelium. Det är samma nåd. Och inte heller erbjuder sakramenten det hela delvis, bit för bit. Guds nåd, Kristi förtjänst, en enhet som vid varje tillfälle erbjuds helt och fullt. Genom evangelium och genom sakramenten skänkes icke, som det står i bekännelseskrifterna, lekamliga utan eviga gåvor, evig rättfärdighet, helig ande och evigt liv. Man måste också komma ihåg att det fria löftet kommer före tron. Och man kräver att människan måste först visa upp tro för att man ska kunna ta fram löftet om nåd och förlåtelse villkorslöst. Då ställer man människan i en omöjlig situation. Hur skulle hon kunna uppvisa någon tro? Och det har hänt att man först kräver det som endast evangelium villkorslöst kan skänka. Det fria löftet om nåd, det föregår tro. Det borde vi ju förstå. Ta en bild. Det måste finnas mat innan vi kan äta. Men precis som maten inte blir oss till nytta om vi inte äter av den, så blir löftet om nåd inte till gagn för oss om jag inte tar emot det i tro. Och det läser vi också i Hebreerbrevet 4:2. Precis som det ligger i ett löftes natur att skapa tro hos den åt vilken löftet ges, så verkar Guds löfte i evangelium hos människan just den tro med vilken hon tar emot löftet och det som löftet erbjuder. Tron kommer av det hörda, och det hörda från Guds ord, står det ordagrant i Romarbrevet 10:17. Evangeliets kraft att röra och omvända hjärtat, det är inte en naturlig kraft. Det är en övernaturlig, en gudomlig kraft. Och eftersom evangelium är Guds ord, och eftersom den heliga ande är oskiljaktigt förbunden med det, så är det inneboende evangelium en övernaturlig, en gudomlig kraft och verkan i varje tid och oavsett om man läser det, lyssnar till det eller återerinrar sig det. Därför är Guds ord aldrig ett livlöst instrument, utan det är, som Kristus säger, det ord som jag talar till er, det är ande, det är liv. Det är inte ett tomt ord som inte angår er, det gäller ett liv, som redan Mose. Och så slutligen, nådemedlens giltighet. Ja, den har inte sin grund i att de är att hos oss i vår natur och i vår hjärteställning, utan giltigheten grundar sig uteslutande på att de är instiftade av Gud. Deras verkan grundar sig på dem själva. Ordet och sakramenten är giltiga därför att Gud själv har givit befallning om dem. Och när det förvaltas i hans namn, det vill säga på det sätt som han själv har menat, så är det giltiga och verksamma. Och de har kraft. De har evangeliets kraft. Sakramenten tillförsäkrar oss Guds nåd, ger åt oss syndare förlåtelse och verkar eller stärker tron i oss, genom vilken vi tar emot dessa himmelska gåvor. Skillnaden är den att i sakramenten handlar Gud med oss individuellt och personligt, och hans löfte är vidare förbundet med yttre medel: vatten i dopet, bröd och vin i nattvarden. Men kraften ligger inte i dessa yttre element, utan helt och hållet i löftesordet som är förbundet med sakramenten. Ja, därmed så ska jag inte trötta er mera nu. Nu får vi lägga detta på minnet, och nu ska vi ta en längre paus till 16:45, då vi avslutar med den sista lektionen.